skriva en bok. Ja. Bara inte med William Webber då. Då. Mm. Så boken skrivs alltså av Jay Anson som får ungefär 45 timmar av ljudinspelningar med George och Kathleen. Så det är inte de som skriver boken, men det är baserat på deras historia.
Ja. Mm.
Boken heter The Amityville Horror.
Ah, men ah, nu vet jag vad det är.
Jag har inte nämnt det förrän nu, med vilje. För det här området på Long Island heter Amityville.
Ah, och det här är ju någonting som jag har hört. Jag har hört det, namnet.
Mm.
Det,
ah. Och när jag har retat dig, Jenny, så har jag sagt att det finns massa filmer.
Ja, då är det den. Som jag inte har sett den enda av.
Nej. Men den heter alltså The Amityville Horror och den blir ganska populär, den här boken.
Mm.
Det är ju en riktig spökhistoria.
Ja.
Så det är klart att det säljer. Och den uppskattas ha sålts i 10 miljoner exemplar.
Mm.
Och 1979 kommer filmen. Även den vid namn The Amityville Horror, på svenska, Huset som Gud glömde.
Ja.
Den är baserad på Jay Ansons bok och det är ganska mycket från listan över övernaturliga saker som jag tog upp tidigare som är med och händer i filmen.
Ja.
Sen kom Huset som Gud glömde 2, 1982. Huset som Gud glömde 3, 1983. Ondskans flykt från Huset som Gud glömde 1989. Och det fortsätter.
Ja.
Och fortsätter. Jag har hela listan här.
Ja.
Totalt 23.
Ah, Jesus.
Hittills.
Mm.
Det är en film från 2005 som är en liksom remake på den första filmen. Och George Lutz spelas av Ryan Reynolds och Kathy Lutz spelas av Melissa George.
Mm.
Och jag har sett originalfilmen från 1979 men inte någon av de senare.
Nej.
För att speciellt någonting så samtida som 2005 skulle vara alldeles för läskigt för mig.
Mm.
Och här kommer en liten spoiler.
Ja.
Så vill man inte bli spoilad på händelsen i filmen från 2005 så får man spola fram 30 sekunder. För George Lutz beskriver filmen från 2005 som citat dravel och stämmer filmmakarna för kontraktsbrott, förtal och ärekränkning. Speciellt en scen där hans karaktär, alltså Ryan Reynolds spelad av, visas mörda familjen och hunden med en yxa.
Mm.
I filmen ser man även hur hans karaktär bygger kistor till sina familjemedlemmar.
Okej, ja, det var inte riktigt.
Nej, precis. Och ärendet gällande förtal lades ner av en domstol i Los Angeles i november 2005. Och de andra ärendena var oavgjorda vid tiden för George Lutz död den 8 maj 2008.
Okej.
Mm. I början av 1977 så skickar William Webber, försvarsadvokaten alltså, ett brev till Butch i fängelset om ett bokprojekt.
Mm.
Problemet är ju att paret Lutz har ju skrivit den här boken, eller boken som de ligger bakom. Den är ju på G då, vid den här tiden. Så det är svårt att liksom övertyga något bokförlag om att det finns en marknad för ytterligare en bok.
Mm.
Men det är ju därför William skriver till Butch, för får han Butch med ombord så har ju han något som paret Lutz inte har.
Ja.
De har ju liksom hela familjen Defau-delen av historien.
Ja.
Så han skriver till Hans Holzer, en parapsykolog, för han är intresserad av att skriva den här boken.
Mm.
Hans besöker huset på 112 Ocean Avenue i Amityville, kan vi lägga till nu.
Ja.
Jag avslutar ju. Med liksom ett eget team av parapsykologer och medium.
Ja.
Och det är medium Ethel som påstår att huset är byggt över en gammal begravningsplats för indianer. Och kvar på fastigheten bor nu indianernas andar för att beskydda den gamla begravningsplatsen.
Mm.
Så det är fortfarande indianer, men det är liksom en liten annan take på den här.
Mm.
Mm. Ethel insisterar att vem som än bor i huset skulle lida offer för indianernas vrede.
Mm.
Vid besöket så tas foton på kulhålen i huset. Och när bilderna var framkallade så kunde man se så här mystiska avvikelser som såg ut som ljusa cirklar.
Mm.
På engelska så stod det halos.
Ja.
Och det är ju gloria, men det blir jättekonstigt. Men det kanske också förklarar för dem som vet vad halo är.
Ja.
Ja. Och jag har verkligen letat, men jag har inte hittat de här bilderna.
Nej.
Hans utvecklar teorin om indianhistorien då i boken som blir Murder in Amityville.
Mm.
Mord i Amityville. Att det är liksom En av de värsta andarna som besatte markerna var det arga spöket av Shinnecock-indianhövdingen Rolling Thunder.
Oh.
Mm. Hur översätter man det?
Inte rullande oska i alla fall.
Direkt översatt.
Mullrande oska.
Mullrande oska, bra. Ja. Ja. Och det är alltså den anden som har besatt Butch.
Mm.
Och som fick honom att mörda sin familj. En helt ogrundad teori, vilket varken hindrar både Butch eller hans advokat att sko sig ekonomiskt på läsarnas intresse.
Han försöker inte också bli frikänd baserad på något av det här?
Jo, men det, vi kommer lite till det.
Okay. Mm.
Hans påstår dessutom att marken som liksom huset står på under 1700-talet användes av människor som utövade häxkonster. Så lite liknande den här John
Ketchum-historien. Ja,
men det verkar också vara liksom same, same but different på något vis. Och det är även det liksom, utan bevisning.
Ja.
Faktiskt finns det motbevisning snarare än bevisning för hans uttalanden här. Ja. Mm. Och nu är ju Butch lite mer. Han är ju med på tåget nu.
Mm.
Och han ljuger ganska mycket och säger bland annat i sin intervju med Hans som skriver boken.
Ja.
Att han hör skrik i huset och ofta känner liksom en främmande personlighet inom sig. Så han lägger ju liksom ved på elden här. Ja. Men varför skulle Butch ljuga? Nu kommer vi ju till det, just det du frågar. Och Butch fru, för han har nämligen gift sig.
Jaha, nu?
Ja, det hade han ju då, kanske. Men i fängelset.
Okay.
Geraldine heter hon. Hon svarar att det är för kändisskap, pengar och för att få hjälp med sin överklagan.
Okej.
Okay. Mm. Och vidare påstår boken att Butch haft ett sexuellt förhållande med sin syster Dawn.
Jaha.
Som var 18 år då vid den här tidpunkten.
Ja.
Och det finns lite mer historier om Dawn som jag kommer gå igenom. Men jag valde inte att dyka ner det här, för jag nämner bara.
Ja.
Så, där är det.
Mm. Mm. Men det är alltså han som har sagt det?
Ja, precis. Det kommer från honom. Och på grund av det här stora publika intresset för allt som hade med huset Amityville att göra, så finns det faktiskt utrymme för mer.
Mm.
Efter de här två böckerna.
Mm.
William skriver ytterligare ett brev till Butch 1979 för att diskutera en dokumentär som han då vill göra tillsammans med Butch och Hans som skrev deras bok. Och han diskuterar då liksom hur mycket pengar de skulle kunna tjäna på det, och han säger att Butch skulle kunna få $2,000, vilket motsvarar nästan 70 000 svenska kronor i dagens penningvärde.
Mm.
Men breven vittnar även om att William är väl medveten om problematiken med att erbjuda Butch pengar. För New York State Crime Victim Act säger nämligen att ingen får tjäna pengar på sina brottsliga gärningar.
Aha, okay.
Men William skriver att han ska försöka hitta ett bra sätt att försöka kringgå det.
Mm.
Och snart så börjar de diskutera även hur liksom Hans Holsters bok, den här Murder in Amityville, ska bli film.
Ja.
Och det ska ju också Butch få pengar för, såklart.
Ja.
Och det blir ju en film. Så det är ju en av de här filmerna som jag räknar upp, eller på den här listan då.
Mm.
Och 1982 så släpps filmen Amityville 2, The Possession, på biografer runt om i USA. Filmen är då löst baserat på Hans bok. Istället för Defau så heter familjen i filmen Montelli.
Mm.
Trots att liksom reklamerna om filmen indikerat på att handlingen ska kretsa just om familjen Defau.
Mm.
Till skillnad från Lutz film, som då handlar om Lutz.
Just det.
Så jag fattar ju det. De kör ju på det spåret att köra på Defau istället.
Mm. Mm.
Samma hus, annan familj, annan story.
Mm.
Hans skriver även fler böcker efter den här första. The Secret of Amityville och The Curse of Amityville. Båda är fiktiva. Och den senare blev film 1990, men budgeten för filmen var så låg att huset de använde inte liknade det riktiga huset överhuvudtaget.
Nej.
Du kanske vill se huset förresten?
Jag vill jättegärna se huset.
Ska jag ta fram det? Jag skulle nästan säga, jag tror att du lika inte gillar skräckfilmer.
Nej,
precis som jag inte gör det. Du kan se den första, den är inte jätteläskig.
Okej.
Och det huset är ganska likt.
Nej, men det stämmer, ju därför jag inte har sett den.
Ja, men jag har inte sett dem senare. Ska vi se.
Det såg inte alls ut som jag trodde.
Oj, hur trodde du?
Jag vet inte, det ser nästan lite svenskt ut tycker jag. Vad är det för färg? Det ser ut som att det är så rött med vita knutar.
Hus. Så här ser det också ut. Det här är ett senare foto. Ja,
nu ser det mer ut som jag trodde.
Ja.
Amerikansk östkust.
Ja, jag tror att vi hade någon, jag hade någon förklaring på. Alltså det förklaras att det är en viss stil.
Ja.
Men det gick inte att översätta riktigt. Nej. Men du ser också hur runda fönstren blir nästan som onda ögon.
Ja.
Ja,
det ser jag. Och arga ögonbryn ovanför.
Ja, precis. Och här är från liksom filmen, den första filmen med skådespelarna då, som spelar Kathy och George.
Och där ser huset riktigt ut.
Ja, där ser ju, och det ser ju verkligen ut som det, som det är det huset. Ja. Och dessutom att de här fönstren blir som onda ögon.
Ja, och det lyser ju också där.
Ja. Ja, men Hans då alltså, han har skott sig rätt bra på de här böckerna.
Mm.
Och skriver liksom, han skrev den första, men sen så skrev han även fiktiva böcker. Som är baserat på liksom Emmett och Will-händelserna.
Mm.
Men han fortsätter att förneka att hela ärendet skulle vara en bluff.
Mm-hmm.
Och förstår det liksom inte alls hur människor kan säga så.
Nej.
Och han håller fast vid sin ståndpunkt hela livet ut.
Mm.
Men hur var det egentligen? Vi har ganska stor koll på morden i huset.
Ja.
Ganska.
Mm.
Men alla spöken och sånt då?
Mm.
Vi går igenom grej för grej.
Ja.
Mm. Inget av det någon i familjen Lutz upplever i huset kan verifieras av någon utanför familjen.
Nej.
Men å andra sidan så har ju liksom deras historia aldrig ändrats över åren.
Nej.
De håller ju fast vid samma story.
Mm.
Varken föräldrarna George och Kathleen eller barnens. De har kört lögndetektortest som de klarade.
Ja.
Och de har tjänat överraskande lite pengar på husets kändiskap.
Mm.
Och när det kommer till alla påståenden om rent så här fysiska skador på huset, och det var lås som hade liksom skadats och dörrar och fönster, så avvisar nästkommande ägare några sådana skador.
Okay.
Och de säger också så här att i en intervju, Barbara heter kvinnan som köpte huset med sin man då, i en tv-intervju i huset där hon liksom visar kameran, husets interiör och liksom där man kan se att det är i originalskick, så det är liksom inte reparerat.
Nej.
Har varit skadat men reparerat. Det är liksom naggat i kanten och är gammalt. Mm. Men det finns liksom inga skador.
Nej.
Som de som familjen Lutz har pratat om. Och hon visade även upp det här röda rummet i källaren.
Ja.
För kamerorna. Vilket är liksom en liten garderob i källaren som inte är det minsta undangömt.
Nej.
Som det liksom ändå beskrevs. Som man sa, åh, ett hemligt rum. Ja. Och det var liksom så här. Så att det skulle vara ett rum som man plötsligt upptäcker förstår hon inte alls.
Nej.
Ja. Sen kommer vi till det där med hovspår i snön som då paret Lutz säger att de såg den 1 januari 1976 från en stor gris, Jody.
Mm.
Det är något som motbevisas efter att man helt enkelt fastställt att det inte varit någon snö den dagen.
Nej, okej.
Mm. Grannar till huset berättar att absolut inget utöver det vanliga hänt under tiden för när familjen Lutz bodde i huset.
Nej.
Sen så finns det en del oegentligheter i böckerna om familjen Lutz upplevelser i huset.
Mm.
Och är det liksom en, två eller fler saker som kan motbevisas, så är ju det, kan ju det vara en viss indikator på att annan fakta som presenteras inte heller är så sanningsenliga.
Nej, precis.
I böcker och filmatiseringen så visas bland annat hur polis kommer till hemmet. Men ingen i familjen Lutz hör av sig till polisen en enda gång. Innan de flyr då. Eller liksom.
Nej.
Vilket liksom, du vet, smällande dörrar och fönster och man hör röster. Ja. Alltså, man skulle ju kunna tänka sig att det är en ganska naturlig reaktion att man ringer polisen.
Verkligen. Eller sticker mycket, mycket tidigare.
Eller sticker mycket tidigare om det är extremt.
Mm.
Dessutom är det liksom olika information i olika utgåvor av boken.
Mm.
Den här katolske prästen, han kör dels en gammal Ford vars motorhuv plötsligt öppnas upp när han kör mot huset.
Mm.
Å andra sidan så kör han en Chevrolet Vega, och ytterligare en senare utgåva så kör han en Ford igen.
Okay.
Mm. Och det är ju en detalj.
Ja, jo,
men ändå.
Mm.
När paret Lutz liksom går igång med att stämma tidningar som har skrivit om deras upplevelser, så säger ju dessutom den här domaren liksom, som ändå på något vis kommer utifrån och går in och tittar, och han bara, men det här är bara påhitt.
Ja.
Det här är ju bara, allt jag kan se så är det bara påhitt.
Ja.
Och att det är baserat väldigt mycket på den här Weber, Butch försvarsadvokat.
Just det.
Mm. Och han då, William Weber, säger själv i en intervju i People Magazine den 17 september 1979.
I know this book is a hoax. We created this horror story over many bottles of wine.
Nej.
Mm. Så på svenska så, jag vet att boken är påhitt. Eller hoax, det blir bluff.
Ja.
Ja. vi skapade den här skräckhistorien över många flaskor vin.
Jaha.
Och det han pratar om är ju liksom de här mötena som han hade då med George och Kathleen innan paret valde då att gå till en annan författare.
Just det.
Ja. Och den där grejen med fotot på pojken.
Ja.
Mm.
Ja, för det finns ju. Det är väl det enda som faktiskt finns.
Mm. Det har liksom blivit ett av de mest kända paranormala fotografierna genom tiderna.
Mm.
Och dussintals personer och hemsidor och så vidare har liksom satt sig för att antingen bevisa att fotot är äkta. Mm. Lika många vill bevisa att det är oäkta.
Ja.
Än har liksom ingen kommit fram till något slutgiltigt. Och här, det man tror, eller det är de som stöder teorin, tror jag att det är John Defao.
Ja.
Jag visar en bild nu för Jenny där det här läskiga fotot ställs bredvid ett foto av ett
av offren. Det är ju likt. Håret är likt. Benen är åt rätt håll. Formen på ansiktet är likt.
Mm.
På något sätt. Men här, jösses, vilken otäck bild det där är. Jag vill inte se den.
Nej, den är verkligen läskig. Hur som helst, de vita ögonen kan förklaras med att ögon tydligen kan bli så när man fotar med så infraröd film, som de ju gjorde. Okay. Men någonting som också är lite skumt med fotot är att det presenteras av George Lutz på The Murph Griffin Show 1979, alltså 3 år efter att det sägs ha tagits.
Just det.
Så varför vänta med det?
Ja.
Ah, jättekonstigt. Sen så kommer vi till indianerna då.
Mm.
Både Ed och Lorraine och Hans Holzer menar ju att huset är byggt på mark som är på något vis påverkad av indianer. Antingen så är det liksom en helig mark som de begraver The Rolling Thunder indianhövdingen på.
Ja.
Eller så är det en mark som är besatt av onda andar så de lämnar sina liksom gamla och sjuka där. Men det de säger är ju att det är Shinnecocks-indianerna.
Mm.
Och det är fel, säger The Local Amityville Historical Society. Någon så här historiskt samfund då, i området. De påpekar liksom att skulle det vara några indianer i området så skulle det i alla fall inte vara de här Shinnecocks-indianerna överhuvudtaget. Okay. Utan i så fall skulle det vara Montaquet-indianer.
Okay.
Jag vet inte om du uttalar så. Men i alla fall, det skulle inte vara de indianer som de pratar om.
Nej.
Det finns liksom inget belägg för det överhuvudtaget. Nej. Det har liksom inte hittats några indianbegravningar någonstans över hela Long Island.
Nej.
Inklusive Amityville. Sen så finns det historier om den där John Ketchum som då skulle utöva trollkonster på marken.
Eller vad det var.
Ja. På 16 eller 17, minns inte. Och den historien är långt ifrån bekräftat. John Ketchum var liksom inget ovanligt namn.
Nej.
Så det är svårt att veta om den här John som var trollkar var samma John som bodde på marken. Mm. Om han ens bodde där.
Okay.
Och om han bodde där så säger en annan källa att John felaktigt anklagades för att vara en häxa.
Ja.
Så i så fall, om det var felaktigt och han inte utövade några trollkonster,
då faller ju hela historien.
Då faller ju hela den grejen. Liksom. Ja. Men researchgruppen väljer ju såklart sin version av fakta.
Ja, såklart. Mm.
Men sen så var det ju liksom lite mer seriösa organisationer som hade varit på plats. Vad hände med deras undersökning? Vad säger de?
Ja.
De rapporterar att de inte hittar någonting paranormalt med huset.
Okay.
De tillägger att de skulle ha använt vetenskapliga metoder för att mäta om några fenomen liksom uppenbarats.
Mm.
Och alltså inte de här icke-vetenskapliga metoderna som paret Warren använde.
Mm.
Och paret Lutz har också påstått att Duke University, alltså ett universitet, har varit och undersökt huset.
Ja.
Och jag har en liten faktaruta då.
Ja.
För The Duke University i Durham i North Carolina, USA, anses sig liksom vara ett av de bästa universiteten i USA. Hade nämligen en parapsykologiskt laboratorium mellan 1919 och 1984.
Ja.
Där man då tacklade liksom anormala fenomen med vetenskapliga ögon.
Mm.
Och det sägs alltså att en grupp från det universitetet har undersökt huset i Amityville. Hur den gick till och vem som faktiskt var där är något oklart. Och jag hade hur mycket text som helst om det här. Men jag tog bort det för det är inte jätteintressant. Men hur som helst så verkar det liksom inte som att någon från universitetet har hittat något övernaturligt med huset.
Nej.
För annars hade man nog hittat lite mer om det.
Ja, precis.
Istället för att så här, vem var där, när var de där, bubbde du och så. Utan det folk säger är att paret Lutz kanske använde Dukes Universitys goda rykte för att liksom få lite trovärdighet till sin berättelse.
Ja.
snarare.
Mm.
Sen kommer vi till prästen.
Mm.
Och där, det är lite fram och tillbaka och lite konstigt. Och det är, ja, men under de rättsliga hanteringarna av alla de här stämningarna fram och tillbaka i slutet av 1970-talet,
mm,
så uttalar sig i alla fall den katolska prästen i en affidavit. Hur uttalar man det? Affidavit heter det på engelska. Ja. Det heter samma sak på svenska, men jag vet inte hur man...
Affidavit låter väl rimligt. Jag har aldrig hört det på svenska.
Nu kommer alla lyssnare skratta åt mig.
Ja, jag skulle tro.
Affidavit.
Affidavit.
Att den enda kontakt som han hade haft med paret Lutz,
ja,
var via telefon.
Nej. Han har ju varit där i sin Ford eller Cadillac. Eller vad det nu var för bil. Jaha.
Andra källor,
ja,
säger dock att en fader Pecoraro,
mm,
faktiskt besökte huset, men utan att känna något övernaturligt eller ovanligt alls. Han gav en enda tv-intervju om händelsen, vilket var 1980 i ett avsnitt av dokumentärserien In Search Of. Men hans ansikte är så här dolt för att han vill vara anonym.
Mm.
Han berättar då att han faktiskt hörde en röst som sa att han skulle dra därifrån.
Ja.
Men påstår att han inte tog det som någonting övernaturligt.
Okay.
Han berättar även att han liksom kände som att han fick en örfil i ansiktet under besöket i huset. Och att han efteråt, inom citationstecken, upplevde blåsor på händerna.
Mm.
Men jag vet inte om det är någon som bara vill ha uppmärksamhet. För det här motsätter ju totalt det, den första uppgiften om att han bara skulle ha haft kontakt med paret Lutz via telefon.
Ja, precis.
För långt senare, i maj 2001 också, så lyckas en släkting till familjen DeFout få tillgång till så här, tidigare förseglad information,
mm,
gällande fallet.
Ja.
Och hon får då ut dokument som beskriver hur den katolska prästen under ed,
ja,
vittnat om att händelserna som beskrivs i böcker och filmer aldrig inträffat.
Nej, den präst nummer två, han, det kan ju ha varit vem som helst, eller?
Jag vet inte. Nej. Det är väldigt konstigt. Det är så olika versioner. Men ja, det...
han borde ju verifierat vem han var till de som gjorde intervjun.
Man tycker men, ju det.
Ja, ja, det är mycket märkligheter med, mm, det.
Om vi kommer till Butch då.
Ja.
De mord som han begick pratas ju ofta om som så här helt oförklarliga.
Mm.
Men helt så enkelt är det inte. Vi har ju redan gått igenom lite om Butch.
Ja.
Men här kommer lite mer.
Mm.
Han föddes 26 september 1951 i Brooklyn, vilket gjorde honom till 23 år gammal då,
mm,
vid dagen för morden. Och familjen flyttar ut till det här välbärgade området på Long Island, mm, Amityville, för att pappa Ronald fick det här välbetalda jobbet i sin svärfars företag.
Mm.
Och då får familjen råd med en fin villa, och det går liksom varken nöd på paret eller barnen DeFau när det kommer till det materiella.
Nej.
Ja. Kjell berättar hur det leder till att Butch blir riktigt bortskämd och hoppar av high school innan han har en färdig utbildning.
Mm.
Men han sägs inte bara vara bortskämd utan även våldsam. Under tiden han går i skolan så är hans klasskamrater rädda för honom. De beskriver honom liksom inte som den som startar bråk. Men när det av en eller annan anledning är bråk, ja, så lägger han sig alltid i.
Okay.
Efter Butch, och det är lite läskigare, han söker upp.
Ja, verkligen, för han vill bråka.
Han vill bråka.
Ja.
Åh, bråk, jag vill vara med.
Ja.
Efter Butch hoppar av skolan så har han diverse dåligt betalda ströjobb, men trots att han har en dålig inkomst så spenderar han ändå ordentligt med pengar på droger, alkohol och litar blint på att hans pappa ska stå för notan.
Mm.
Vid tiden för mordet så behandlas Butch för drogmissbruk.
Ja.
En granne till familjen DeFau beskriver dem som en fin, religiös och generös familj där föräldrarna verkade vara väldigt närvarande i sina barns liv.
Ja.
Men samma granne berättar att det kanske inte var många som visste det, för utåt visar familjen upp en fasad av framgång och lycka även när det gäller Butch.
Mm.
Men Butch åkte fast för stöld och hade liksom inte en speciellt god relation med sin pappa.
Nej.
De brukar bråka och det visste liksom alla grannar som, ja, bodde i närheten. Pappa DeFau var speciellt aggressiv och hade några gånger till och med slagit sin fru.
Ja.
Butch fick åtminstone $500 i veckan, vilket i dagens penningvärde är 20 000 svenska kronor.
Oj, är det veckopeng?
Eller? Kan det stämma? Alltså, ja. Jag tänker också att det är lite problematiskt när man översätter pengar på det sättet.
Jo.
Bara för att ett pengavärde kan ju vara olika. Alltså en arbetarlön,
ja,
idag...
Ja.
Och en arbetarlön för 100 år sedan,
ja,
är ju en sak.
Ja.
Så det kan ju vara olika motsvarigheter i inkomst om man ser det på det sättet. Än ja. Om man tar hänsyn till inflation och så.
Och så kan det ju vara. Men, ja. Men ändå, det låter ändå så mycket pengar.
Han får mycket pengar. Och han tror sig även ha liksom stulit pengar från ja. Sin pappa så ofta han får möjlighet.
Ja. Jag tänker att han höll på med ganska tunga droger.
Mm, precis.
Och det precis. Kostar ju.
Det gör det verkligen, så det är det han kanske. Ja. Vid 13 års ålder så hade Butch föräldrar tagit honom till en barnpsykiater efter att han attackerat sin morfar. Bara ett år innan morden så har han dessutom dragit ett vapen och skjutit mot sin pappa. Och den här informationen sprider ju liksom lite av ett annat ljus över situationen.
Ja, verkligen.
Butch växer alltså upp med en sträng pappa och våldsamma familjeförhållanden. Och trots att han är vuxen lyckas han liksom inte skapa ett självständigt liv.
Nej.
Detta i samband med droger och alkohol kanske innebär att det liksom inte behövs någon övernaturlig förklaring.
Nej.
Med spöken och demoner för att liksom få rätsida på Butchs motiv.
Nej.
För vi har inte Butchs motiv. För han säger inget.
Nej.
Butch frågar polisen hur han ska gå tillväga för att få ut försäkringspengar för sin familjs död. Så det har liksom spekulerats i att det kanske finns ett ekonomiskt motiv.
Ja.
Men jag vet inte.
Men vad ska han med pengar till i fängelset?
Jag vet inte. Gick det nöd på honom? Men han,
nej,
jag
visste nej väl precis.
Inte. Ja. Men det var kanske innan han var misstänkt.
Ja.
Han trodde han skulle
ja.
Komma bort.
Ja,
han skulle komma undan.
Ja.
Och trots att Butch liksom inte berättat något om några motiv så ändrar han sin historia lite.
Ja.
1986 så säger han i en intervju för Newsday att hans syster Dan, som var 18 år vid sin död, mördade deras pappa.
Jaha.
Och att deras galna mamma sen mördade alla barn innan han mördade henne, alltså i självförsvar.
Okej.
Okay. Okay.
10 år senare alltså.
Ja, precis. Han säger att han tog på sig skulden för att han var rädd för att säga någonting negativt om sin mamma för sin morfar.
Uh-huh.
Och för sin pappas farbror.
Okay.
Rädd för att de skulle döda honom.
Uh-huh.
Pappans farbror hade nämligen hårt knutna band med en italiensk-amerikansk maffiafamilj. I intervjun påstår även Butch att han tiden för mordet var gift med en kvinna vid namn Geraldine Gates som han bodde med i New Jersey. Och att hans mamma ringt och bett honom komma hem för att sära på Dan och deras pappa som bråkade. Och det var alltså därför han begav sig till Amityville. Och när han åkte dit så gjorde han det med sin svåger Richard.
Okej.
Okay. Ja. 1990 då, 4 år senare, så lämnar Butch in en slags överklagan där han påstår att han natten för mordet sett Dan och en för honom okänd man som flydde från platsen innan Butch fick en ordentlig bild av mannen.
Ja.
Och den mannen hade mördat deras föräldrar och syskon.
Ja.
Och han hade mördat Dan.
Uh-huh.
Men det var en olyckshändelse när de brottades över geväret.
Okay.
Igen påstår han att han var gift med Geraldine och att hennes bror Richard var med honom på natten för mordet.
Ja.
Och den här Richard Romando, som han heter, kan liksom inte lokaliseras.
Nej.
För att föras till domstol.
Nej.
Och de letar och letar och de kommer till slut fram till att det inte finns någon Richard Romando.
Okay.
Han existerar inte.
Nej.
Och den här Geraldine Gates
ja.
Bor i staten New York.
Aha.
Och var under tiden för mordet gift med någon annan.
Ja.
Geraldine kallas inte in som vittne för man har redan förhört henne och hon bara, nej, jag var inte gift med Butch.
Kände hon honom?
Ja.
Ja.
Men hon har ingen bror som heter Richard.
Förstod inte Butch att det här är enkelt att kolla upp?
Jag fattar inte. Det är jättekonstigt. Ja. Domaren då avslår den här överklagan och skriver att han anser att den svarandes vittnesbörd var både falsk och påhittad överlag.
Mm.
Att det Butch säger om att han under hösten 1974 är gift och bor med sin fru och barn i Long Beach.
Han har barn också?
Ja, tydligen. Inte Long Beach, i Long Branch, New Jersey. Den storyn är absolut inte trovärdig och liksom inte värt någon tillit. Dessutom så hade ju Butch skrivit, du vet, den här långa redovisningen.
Ja.
Ganska strax.
Många sidor.
Ja, 8 sidor eller vad det var. Och där står att han bodde med sin familj i huset.
Mm.
Och den svarandes flicka då, från den tiden som heter Missy, som alltså inte är den här Geraldine.
Nej.
Hon är bara, nej, vi var tillsammans då.
Amen.
Vi dejtade ju då. Så han tycker ju att de här grejerna också gör det han säger om vem som sköt familjen, att det skulle vara någon okänd person och han är helt oskyldig. Det är inte heller trovärdigt.
Nej.
Sen, den 30 november år 2000, träffar Butch en man vid namn Rick Ozuna som håller på med att skriva boken The Night the DeFaust Died. Alltså natten som DeFaust dör. Som blir utgiven 2002. Rick menar att han hade en 6 timmar lång intervju med Butch. Butch menar att han inte gav honom någon information utan han bara reste sig upp och gick. Rick menar i alla fall att Butch berättade att han hade mördat sin familj tillsammans med sin syster Dan. Och ytterligare 2 vänner som han också namnger. Och att han gör det i desperation för att hans föräldrar planerar att mörda honom.
Jaha.
Han ska ha berättat hur han efter ett våldsamt bråk med sin pappa smidigt planer med Dan om att han skulle mörda deras föräldrar och att hon skulle mörda deras syskon för att de inte skulle kunna vittna. Men sen blir han arg när han ser vad hans syster har gjort, slår henne medvetslös på sängen och skjuter henne i huvudet.
Ja. Och varför skulle föräldrarna planera att mörda honom då?
Jag vet inte, nej. Och polisen hade faktiskt hittat så här obränt krut på Dans nattlinne.
Mm.
Vilket de som tror på Butch menar bevisar att hon hanterade ett vapen hon också.
Okej.
Men under rättegången så är det en så här ballistikexpert som förklarar att obränt krut kan komma även ur vapenmynningen.
Mm.
Så det faktum att Dan hade obränt krut på sitt nattlinne vittnar bara om att hon var i närheten av en vapenmynning och inget annat.
Nej, okay.
Dessutom hittar liksom inga rättsläkare några tecken på att Dan varit i fysiskt bråk. Kulhålet var liksom det enda såret på hennes kropp.
Mm.
Så sammanfattningsvis... Vi kan nog inte lita på vad Butch säger.
Det låter inte så.
Men hur fram och tillbaka Butchs historia än är så är det någonting som saknas från den.
Mm.
Övernaturlighet.
Ja, verkligen.
Mm. Det finns teorier kring att Butch skulle ha varit besatt och så vidare, men det är liksom ingenting som kommer från Butch själv.
Nej.
Och bland alla de som vill liksom få en del av kakan av den här liksom Amityville-historien så är ju i stort sett vem som helst som har det minsta koppling till fallet.
Mm.
Och i början av 1980, när den här Hans Holsers bok fortfarande är en stor säljare, så kontaktas Butch försvarsadvokat, William, av en annan filmmakare som vill att den riktiga historien om familjen DeFaust kommer ut.
Mm.
Och involverade i samma projekt är både Herman Reyes och Daniel Swartz, som är alltså psykiatern som under rättegången att Butch var sinnessjuk.
Just det. Ja.
Alltså man litar inte på de människorna.
Nej.
Det är ju hemskt. Och Butch blir erbjuden så här $50,000, vilket är nästan 1,5 miljon svenska kronor i dagens penningvärde, plus 1% av alla intäkter.
Mm.
Så han skriver över rättigheterna till sin historia till det här gänget med följande villkor.
The motion picture or teleplay will be based upon my true story and the true facts, which occurred in November 1974, and will not deal in any manner with the theory of possession or demonism, as contained in the book, Murder in Amityville.
Okay. Översatt till svenska. Spelfilmen ska vara baserad på min sanna historia och riktig fakta om vad som hände november 1974 och inte beblanda sig med några teorier om besatthet eller demoner som i boken Murder in Amityville.
Okej. Okay. Då avskriver han ju den delen helt.
Han avskriver den helt. Så. Och trots att projektet aldrig blir verklighet så, så kan ju villkoret ändå indikera på att morden inte hade något med några demoner att göra.
Nej.
Enligt Butch. Så vad hände sen? För familjen Lutz så slutar inte besvären i och med flykten från huset 1977. De hoppas såklart att de lämnade de paranormala aktiviteterna bakom sig, men det verkar som att det snarare följde efter dem mer än att liksom, det var inte kopplat till huset längre, utan familjen.
Ja.
De påstår att övernaturliga hemskheter förföljer dem i åratal.
Mm.
Och de nya ägarna till huset, Jim och Barbara, som köpte huset för $55,000 i mars 1977, vilket är 2,2 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Alltså bra mycket mindre än vad paret Lutz betalat för det.
Mm.
De har aldrig rapporterat några övernaturliga aktiviteter i huset.
Nej.
Och de bodde där i 10 år.
Mm.
Ägare efter dem håller med. En senare ägare berättar:
Nothing weird ever happened, except for people coming by because of the book and the movie.
Alltså, det var aldrig någonting konstigt som hände, förutom folk då som kom förbi på grund av boken och filmen. George Lutz fortsätter dock att hävda att det som står i boken är, citat, mestadels sant.
Och det blir så dumt när man säger så.
Ja, det är jättekonstigt. Och han nekar till att han ska ha varit oärlig.
Okej. Okay.
I juni 1979 så tar George och Kathy Lutz då det här lögndetektortestet, där det ställs frågor gällande deras upplevelser i huset. Och de som leder testet är Chris Gugas och Michael Rice, som vid tiden ansågs vara bland de liksom fem bästa lögndetektorexperterna i USA.
Mm.
Michael Rice menar att resultatet indikerar på att paret inte ljuger.
Aha.
I en dokumentär från 2000 intervjuas George, som då säger:
I believe this has stayed alive for 25 years because it's a true story. It doesn't mean that everything that has ever been said about it is true. It's certainly not a hoax. It's real easy to call something a hoax. I wish it was. It's not.
På svenska: jag tror att historien har hållits vid liv i 25 år, just för att den är sann. Det betyder inte att allt som någonsin blivit sagt om det är sant. Men det är verkligen inte en bluff. Det är lätt att kalla någonting en bluff, och jag önskar att det var det. Men det är det inte. George och Kathleen skiljer sig på 1980-talet.
Mm.
George hade börjat få aggressiva utbrott och hans styvbarn var liksom rädda för honom.
Ja.
Kathleen dog 2004 av emfysem.
Mm.
Och som tidigare nämnt så dör George 2 år senare, 2006, efter en lång tid sjukdom.
Mm.
Tre av barnen bor just nu i och runt omkring New York City. Ett av barnen, Daniel Lutz, som var 9 år när familjen flyttade in och bodde i huset, intervjuas i dokumentären My Amityville Horror från 2013.
Mm.
Där han bekräftar allt som hans mamma och styvpappa tidigare berättat. Han lägger dessutom till informationen om att både han och George var besatta. Att George hade telekinetiska förmågor.
Mm.
Alltså att så här flytta föremål.
Ja, böja på skedar.
Med blotta viljan. Ja. Liksom. Ja, precis. Och att han tror att detta kan ha varit för att George hållit på med okulta aktiviteter.
Mm-hmm.
Som kan ha väckt demonerna till liv.
Ja.
Ja.
Det är lätt att det blir så när man håller på med sånt. Vad vet jag.
Talar du av erfarenhet?
Ja, oh ja.
Alltså, huset har ändrat adress.
Ja, just det.
Faktiskt så har gatunumret 112 tagits bort på alla kartor.
Ja.
Enligt senare ägares liksom önskan på grund av det dåliga ryktet i och med alla de här filmerna och böckerna.
Ja.
Oavsett adress så vittnar ingen då om att något helst övernaturligt ska ha hänt i huset. Nej. Efter familjen Lutz. Debatten om vad som stämmer och inte, historien om skräckhuset i Amityville fortsätter, och trots att det liksom inte finns bevis som styrker övernaturliga händelser så är det liksom ändå en av de mest populära spökhistorierna i USA.
Mm.
Men bland alla spökhistorier och spekulationer så försvinner det som vi ändå vet hände.
Ja.
Nästan en hel familj blev faktiskt mördad.
Ja, det är verkligen sant.
Och det är liksom som att den delen hamnar lite i skymundan.
Ja.
Så jag vill bara avsluta med att det var faktiskt ett fruktansvärt massmord.
Ja, det var det verkligen.
Massa barn som dog i huset på Amityville.
Ja, det är verkligen helt sant. Det försvinner. Det blir lite småskrattigt alltihop.
Mm. Och man, alltså det blir ju, jag tror inte på spöken.
Nej.
Men nej, jag vet inte. Ja, men du fattar grejen. Ja, så därför
jag förstår
jag,
helt och hållet.
Vi knyter ihop påsen här med att spöken lägger vi åt sidan och så säger vi fy. Fruktansvärt, vad hemskt.
Ja, så fruktansvärt.
Och att inte riktigt, som sagt, vi vet ju inte motivet som Butch hade liksom.
Nej.
Han fick bara en knäpp liksom. Ja. Fruktansvärt. Mm. Och om han hade nu ett dåligt förhållande med sin pappa.
Ja.
Alla de här barnen då. Ja. Nej, det är fruktansvärt.
Ja,
mm. Så det var det. Ja.
Men tack så jättemycket, Sofia. Vilket fall.
Ja, jag tänkte så här att folk, du känner ju också till det här. Du har inte ens läst, du har inte läst någon av böckerna och du har inte sett någon av filmerna. Men du känner ju till storyn. Du vet ju.
Ja, lite.
Du vet ju att du vet, ett hemsökt hus. Ja. Det finns ju hur många filmer som helst.
Ja.
Så jag tänkte det, att vad intressant det vore om man tittar på vad var det som egentligen hände.
Ja.
Så det är det jag försökte göra.
Och det var, gjorde det väldigt bra. Det var så intressant att du började med familjen Lutz istället för att börja med...
Ja, i kronologisk ordning. Ja, jag hoppas att det funkar, att man hängde med.
Jag tyckte det var jättebra.
Ja, vad bra. Men då låter det vara så, tänkte jag säga. Nej, men du fattar ändå grejen. Det blev lite hoppigt fram och tillbaka och så. Men det...
Jag tyckte det var superbra och så spännande. Ja, spännande, otäckt och sorgligt.
Det är det ju, det är fruktansvärt. Och man fattar, och det är ju också så här att de håller fast vid sin story.
Ja.
De måste ju säga, George Lutz, aha, du är den George Lutz. Aha, du är den som tror på spöken. Jaha. Alltså du vet, man måste ju...
Ja, visst. Och de känner inte ens så mycket på det.
Även barnen.
Ja.
Det är jättekonstigt.
Jag kände han, vad hette den sista sonen som var intervjuad på slutet? David? Nej. Han som var 13 år i alla fall.
Som Daniel, han var 9 år när de flyttade in. Men han, 2013... 2013. Så var han med i en intervju, ja.
Just det, och han höll ju fast vid historien. Ja. Och då hade jag ju tänkt att jaha, men då har det kanske hänt. Men sen när han började prata om att hans pappa höll på med telekinesi, om det nu heter så. Ja.
Eller telekinesi, jag vet inte.
Ja, att han höll på med sånt. Mm. Då försvann liksom min... Hans trovärdighet försvann för mig.
Ja.
Tror jag. Ja, jag vet inte vad jag tror faktiskt.
Men det är ju intressant. Kan, in på Instagram, titta på foton från det här äckliga, äckliga fotot också, och foton av huset och foton på Butch och diskutera.
Ja, kanske. Lägg in kommentarer så får vi se.
Ja, det var det. Ska vi...
Och tack för att ni har lyssnat.
Tack så mycket.
Så hörs vi imorgon igen.
Det är det vi gör.
Hej då!
Hej då!